Hej och välkommen till podden Vi hörs med oss från Bauer Media. Jag heter Jonas Strömgäng och är försäljningsdirektör på Bauer Media. Och med oss har jag även Anke Berglund från vår brand partnership-avdelning. I den här podden så träffar vi intressanta branschkollegor där vi får tillfället att dela med sig av sin yrkeserfarenhet, ge tips och dela med sig av kunskap gällande media och den kommersiella ljudbranschen i stort. Hej Anke!
Hej Jonny! Verkligen roligt. Allt bra?
Det är väldigt bra. Härligt. Särskilt nu med podden med dig.
Ja, detsamma.
Det här avsnittet är ju ett specialavsnitt som vi gör tillsammans med våran samarbetspartner Sveriges Annonsörer. Där vi tillsammans släpper ett nytt avsnitt en gång per kvartal med både spännande och intressanta marknadsinsikter. Så det här avsnittet är vårt första avsnitt för i år. Och idag ska vi prata om hur ett över 100 år gammalt industriföretag arbetar med sitt varumärke i en tid av energiomställning och global konkurrens. Hur går man från att vara känd som kullagertillverkare till att positionera sig som en innovations- och hållbarhetsaktör? Och vilken roll spelar kreativ kommunikation i det arbetet? Med oss då har vi vår trogna poddkompis och Sveriges Annonsör skribent Karin Fredlund som under 40 år bevakat, analyserat och kommenterat reklam- och varumärkesfrågor. Hej Karin!
Hej på dig och hej på dig!
Ja, hej!
Välkommen till oss igen!
Tack, det är så trevligt att vara här varje gång.
Ja, det tycker vi också. Och dessutom har vi äran att ha med oss Daniel Sjöstrand från SKF på plats. Head of Brand Strategy and Campaigns på SKF. Som är världsledande leverantör av produkter och tjänster för roterande utrustning som kullager, rullager, tätningar, smörsystem. SKF har ju mer än 38 000 anställda och finns idag i 130 länder. Hej Daniel, får jag säga, och välkommen till podden Vi hörs.
Hej allihop.
Ja, hej.
Jag blir jättenervös nu när du börjar säga att vi ska prata om viktigt hur vi ställer om.
Nej då. Daniel, för de lyssnare som kanske inte känner till dig, skulle inte du bara kunna göra en liten kort beskrivning där och lite om din bakgrund?
Ja, jag är från Göteborg. Har lagt ohemult mycket tid på att försöka ta mig från Göteborg. På olika sätt, men aldrig lyckats. Försökt söka jobb, men då kom alltid något bättre i Göteborg. Fick man ta det och sen träffade jag en tjej och så blev det min fru och så håller på. Och nu är jag fast på SKF också då, så nu kommer jag aldrig ifrån Göteborg. Civilekonom från början. Blev jättekär i marknadsföring på mitt första jobb. För att jag inte jobbade med det, men såg hur kul de hade som jobbade med det. Så jag bytte bana och pluggade lite till och så. Och varit på byrå och lite blandade saker.
Och tänkte ju precis på det, du som har en bakgrund i byråvärlden bland annat då från Forsman och Bodefors. Vad har du tagit med dig därifrån in i din roll nu på SKF?
Jag ska säga, det är ju en fantastisk ynnest att ha fått att vara på liksom en byrå som Forsman och Bodefors. Mm. Framförallt under de åren jag var där i 13 år, i rollen som planner. Nu säger man nog strateg tror jag, för man kan sälja det dyrare per timme än titeln planner. Men, och vi var liksom, det var en kille som hade det jobbet tidigare och med två kontor och kunder i hela världen och sånt. Och jag var väl nummer två eller tre in. Att vi uppfann ju liksom vad det yrket var för oss själva. Vi hade ingen koll. Så det viktigaste för mig där, det var att jag försökte ju vara liksom, som man ser på tv, sådana etnografer som åker och bor med så här folk i djungeln och så här lär sig deras, vad nu menar jag, hur de gör pilbågar och grejer. Det är liksom, så vill jag vara med våra kunders kunder. Att vara så sjukt nära kund. Ge kunderna så här, våra kunder en nära kundenupplevelse. Och ju högre upp de kom i hierarkin, så här vd och sånt, de har inte sett en kund på många år som helst. Mm. Så det tog jag med mig. Att så här, jag måste vara ute på i myllan liksom. Mm. Och hämta insikter eller vad man nu kallar det. Så det var nog en så här viktig grej tror jag.
Vad var det som lockade dig då att gå från byrå till ett globalt industriföretag?
Ja, det låter ju inte jätteglammigt när du säger så. Nej, men jag blev lite kär i så här business to business bolag när jag var på byrån. För vi jobbade ju med Volvo Trucks var en kund där vi gjorde lite så här annorlunda skulle jag säga ändå kommunikation för dem. Mm. Och även Sandvik och lite andra sådana här varumärken. Mm. Och jag tyckte om att det var ganska komplexa uppdrag. Det var inte bara att kränga gympaskor eller hamburgare liksom, utan det var en större arbete som krävdes, framförallt för en strateg. Så jag tyckte det var kul. Mm. Och sen är det också så här, SKF var alltid med på min lista över dumkunder.
Det var så?
Ja, så vilken oslipad diamant liksom. Så här, ryggraden i svensk industri. Mm. Mm. Jag visste att de var superinnovativa och sådär. Mm. men liksom hade aldrig tagit klivet ut ur någon slags industri, så anonym position. Mm. Jag tänkte, det måste ju gå att göra så mycket kul där. Och sen så var det så att min gamla favvokund Per Nilsson, han var på Volvo Trucks tidigare, gick över till SKF och så fick jag höra att där han är, där händer det grejer i regel. Så där. Och så skulle han bygga lite ny avdelning och sådär. Så tänkte jag att nej, nu får jag, om det är någon gång jag ska lämna tryggheten i byråvärlden så är det väl nu då. Så där.
Det var dags.
Ja, men det var läskigt. Det var ju som att byta identitet. Det var som att byta mamma. Men nej, inte det kom till. Men lite. Ja, men det var så. Alltså, det var, shit, vem blev jag nu? Lite så. Nu har jag varit där i 2 år och det är ingenting. De har ju varit där liksom folk i 30 år och sånt. Så jag är fortfarande den nyaste, antar jag. Men jäkligt kul.
Men när du klev in då första dagen genom dörren på SKF, vad var liksom din första insikt kring, ja, men framförallt varumärket och kommunikationen, även fast du visste ju säkerligen lite grann innan?
Jo, lite visste jag, men två saker tror jag. Det ena var väl att vad kul att det fanns en vilja, liksom att ett bolag som är om en snudd på 120 år ändå, har fått för sig att, men vad skulle hända om vi ledde med varumärkeskommunikation? Vi testar det. Det händer ju inte ofta. Mm. Så liksom modet och lite ja, men klokskapen som ändå fanns i så här, höger ledning, det var liksom coolt. Så där. Men sen också bara vilken sinnessjuk kreativitet det fanns där. Jag var inte beredd på det. Jag tänkte, det här kommer vara ett trött gäng som inte vill, eller så.
Mm.
Men jäklar, de är superduktiga. Det är bara att man liksom aldrig riktigt ställt kompassen ordentligt, tror jag, eller gett dem rätt förutsättningar. Så det var jättekul. Och sen mina ingenjörerna är ju lika kreativa som marknadsavdelningen, bara att de är det på ett annat sätt. Så det finns kreativitet på sätt som jag inte hade sett innan. Mm. Och det är jättekul att vara i den miljön bara. Liksom.
Så vad är egentligen den största skillnaden som du kände när du kom in i ett sånt här stort och traditionellt industrivarumärke från den positioneringen du trodde det var i praktiken?
Men det jag tror jag var ute efter lite också. Och nu får man ju äta upp sin hatt så småningom. Men när jag hade varit väldigt länge på byrån, och framförallt mot slutet när jag valde någon slags head of strategy på Forsman, att jag var trött på att svara på kunders briefer. För jag tyckte att, fan, ni har ju fel brief. Problemet ni ska lösa, men alltså ni kommer med fel uppgift till oss och så. Och så var det alltid att man satt i kölvattnet och försökte vända det. Jag ville liksom komma till ett läge där jag fick skriva briefen och du vet, hela det där. Så där någonstans tror jag att det är den viktigaste så här, utvecklingsgrejen för mig.
Mm.
Att försöka sätta uppgiften för kommunikation istället. Men det kommer jag ju få ångra att jag sa i någon slags podd.
Nej, men ni vill ändå flytta lite bilden av SKF från, om man tänker då, kullagertillverkare till en kanske lite mer clean tech-aktör i energiomställning. Hur gör man en sån lite repositionering i praktiken?
Jag tror att devisen vi hade när vi satte igång med jobbet så där, det var att vi ska inte ändra på bolaget. Det tror jag är viktigt. Det är nog många som ger sig på att jävlar, nu ska vi bli något supercoolt och oj så där. Och så nu säljer vi. Men utan att så här, vi skulle bli mer SKF än vad vi någonsin varit. Alltså det finns så mycket så här, teknik de håller på med och stories man kan berätta om och kundcase och framförallt så här, vad de här produkterna och systemen gör för skillnad så här, i industrin eller samhället eller så här, för oss här. Som man liksom aldrig berättat innan. Så att vi ville bara lyfta fram allt det där ohörda. Och det är väl egentligen så vi försöker ändra bilden av oss. Skulle man prata med våra så här, investor relations team, skulle man säga nej för guds skull, kalla oss inte för en clean tech, så här, för då kommer vi börsen värdera oss efter andra siffror. Nej, vi är industri.
Mm.
Fast bra. Så.
I utveckling.
Nej, exakt. Ja.
Nej, men ni kopplar den där varumärkesstrategin väldigt nära liksom affärsstrategin, intelligent och clean.
Mm.
Hur viktigt är det att marknadsföring sitter ihop med affären på riktigt?
Ja, men det är ju, alltså, gud vad man har sett många som har gått snett.
Ja.
Alltså från byråsidan genom åren när man har, eller det känns som att det inte synkar riktigt.
Mm.
Man har nog inte haft sin, jag har lärt mig stakeholder management, ett ord. Möten kallade vi det för. Men att man har nog inte synkat det som en marknads- eller branddel gör med varumärkets liksom, mål eller affären. Och då blir man ju liksom ett kostnadsställe. Och ingen vet riktigt vad man ska med oss till och sådär. Så det är superviktigt. Så vi gick ju verkligen in så här att vad har vi för problem? Eller för möjligheter i bolaget? Och så ser vi till att försöka lösa samma problem eller jaga samma möjligheter. Fast med lite annorlunda verktyg bara. Så att vi alla jobbar mot samma sak.
Mm.
Vi kan inte springa och göra något eget. Liksom. Våra kopior måste ju sitta stenhårt mot samma kopior i slutändan som de andra har.
True.
Annars tror inte man gör någon nytta heller. Jag ska vara det.
Hur lång tid tog det arbetet?
Ja, vi har ju varit i någon slags... Alltså det är nästan brandavdelning på steroider. Eller så här. Mm. Jag började 2 år sedan och så började jag. Och då hade man ju krattat manegen väldigt väl. Att nu ska vi ut och vi ska försöka ställa om varumärket lite grann. Och, eller bilden av det. Och hade valt en ny strategisk och kreativ partner. Så där. Och jag tänkte ju så här, men att hitta en vettig strategi, testa den i 130 marknader och börja liksom få ut kommunikation. Det är liksom ett 2-årsprojekt. Vi hade 6 månader på oss och var så här, går det ens? Liksom. Men det gick superbra tycker jag. Och sen får man ju någonstans, good enough och fan duga liksom. Och så får vi ju tweaka längs vägen och mäta ofta och så där. Och se var vi hamnar. Men sen alltså det är ju härligt att vara lite så här underdog. Läge ändå. Mm, mm. Med business to business bolag. Ni gör kullager, det gör vi ju till viss del, men framförallt rullager, om man nu ska vara noga. Så att ingen har ju koll liksom, i de bredare målgrupperna. Mm. Så det var ju ganska öppet mål att liksom, forma vår egen story. Mm. Men det är ju läskigt att inte liksom ha hunnit tänka helt igenom exakt allting hela tiden.
Ja, och ni formulerade ju varumärkesstrategin då i en mening. Fighting friction to move the world forward.
Ja, just det.
Hur kom ni fram till just den formuleringen?
Ja, men vi höll ju på med den här varumärkesstrategin då. Mm. Den blev så lång och det var så bra, så många ord och det var fräcka bilder. Så här, det blir ju så, för man vill ha med allt och det är så viktigt. Men man ska alla läsa den. Och ett bolag har ju så många strategier. Det är affärsstrategi och det är employer branding strategier och så har du din purpose dokumentation och att så här, vi behöver ju inte en sån till. Liksom, egentligen. Mm. Men så här, det är väl gamla planen i mig kanske. Så här, kan vi få ner den till en mening? Kan vi koka ner den till någonting som ger lite riktning? Och då blev det just det att så här, men vi bekämpar ändå friktion. Mm. Om det är en enda sak vi har ägnat åt så här, i alla år och alltid kommer göra, så är det ju det. I våra produkter eller hur de försöker här, effektivisera linor i en fabrik eller vad det kan vara. Och sen gör vi det för att någonting i en andra änden ska bli bättre. Det kan ju vara att en maskin gör med mindre energi. Eller att en hel industri blir lite grönare. Eller vad det nu är då. Så den funkar ju på olika lager. Mm. Det är så lätt tror jag för alla som jobbar med kommunikation. Så här, är det här som jag har gjort nu, är det en story om hur vi bekämpar någon slags friktion? Det kan vara att så här, kvinnliga ingenjörer får samma lön som manliga. Mm. Alltså det kan vara som helst. Mm. Och att det sen leder till någonting bra. En sån progress story. Liksom. Är svaret ja? Ja, kör vi. Då är det on brand. Är svaret kanske? Ja, då tweakar vi. Mm. Och då funkar ju strategin, då är det ett filter för någonting. Mm. Sen kan man läsa den här görlånga svinbra vi skrev också, för den är ashärlig. Men du behöver som inte den. Det räcker att du följer det här fighting friction och så finns det progress i andra änden. Och det tror jag, det är nyckeln att få, det är ändå svårt liksom. Mm. Men ska du få 130 marknader i över 40 industrier och någon sån här går i samma takt åt något håll, ja, då kan det inte vara hur krångligt som helst. Det måste liksom vara sylvast och jätteenkelt sådär. Jag vet inte om den är det, men det var det vassaste vi kom på i alla fall. Sådär. Med god hjälp av vår byrå också, ska jag säga. Det är gott att ha några goda copywriters och strateger i ryggen. Oh, gud. Ja.
Ja, det är ju verkligen inte enkelt det där. Och man vet ju att liksom många företag, deras strategier hamnar i permar. Och svårt att liksom få det i praktiken.
Och det, också från byråperspektivet. Mm. Jag vet inte hur många gånger det kom så här coola bolag. Och så var det någon pitch sådär. Och så bara, ja men vi måste ha en ny kreativ byrå. Ingen strategi, det får ni inte ändra. För vi har en strategi, den har haft i 25 år. Men inga byråer kommer på bra idéer. Så bör man kolla så här, listan på byråer de har varit igenom. Det är, så här, det är CPB och det var så här, Åkestam Holst. Så här, grymma byråer eller utomlands. Bara, är du säker på att det är byråerna är det fel på? Inte så att du har en strategi som inte går att liksom kommunicera. Så här. Ofta var det det. För den var så krånglig eller den var för många lager och det gick inte liksom och så. Så att vi försökte undvika den fällan nu då. Mm. Så även om alla gör kanske sin flavor på det, och det kan nog behövas för kulturella skillnader och sådana saker, så kan man i alla fall vara tajt nog så att man siktar åt rätt håll. Liksom. Vi får se om det håller.
Ja. Nej, men jag tänker, SKF har ju en väldigt hög kännedom, men ni vill ju sikta på ändå vara top of mind. Vad är skillnaden?
Det är en sån här, jag önskar att jag hade så här superhjärna som typ Bondesson som hade kunnat bara plocka isär det där på bästa sättet. Men jag tänker så här, vi är ju i den lyx så här positionen att på de flesta av våra marknader så har vi så här mellan 95% och 100% awareness, total awareness. Och jag kan känna att jobbet kan ju inte vara att bara bibehålla det eller försöka komma ännu högre, för att det är liksom inom kategorin då, så högt det kan bli. Däremot att vara top of mind, alltså den du först tänker på, inte bara att du kan bli påmind om att, ja just det, de finns också.
Ja.
Utan vi är de första som kunden tänker på. Det är superviktigt. Ja. Och framförallt, men vad är det för associationer man har till oss då? Så det började vi ju kartlägga när man hör SKF då.
Mm.
Vad poppar upp i huvudet? Och är det rätt eller fel saker? Och där tycker jag att det fanns en ganska så här, gammaldags bild. Nästan som ett gammalt stålverk mer än NASA. Så även om vi hade hög kännedom så kanske man visste fel saker. Så jag vill vara top of mind och jag vill vara det av rätt anledning.
Av rätt, på rätt,
ja. Ja, så nu mäter vi så här, anser man att vi, eller kopplar man ihop oss med så här ledarskap inom innovation till exempel, eller hållbarhet. Och de här väntade. Men också så här, vi har en som är så här, att SKF är a brand I like to hang out with. Det är typ så här, är vi lite coola? Mm-hmm. Det är superviktigt.
Ja, men det är attraktionskraft och
även om du inte är marknad för att köpa liksom. Tyckte du att det var en underhållning i kommunikationen eller att de var relevant eller intressant eller någonting? Så vi har några andra så lite mer udda associationer som hjälper mig att veta om viben är rätt. Sådär. Och det är ganska viktigt också.
Men ni valde ju dessutom att bredda målgruppen också och prata mer med allmänheten. Och varför var det viktigt för ett business-to-business-företag?
Det där är kul för att det är ju, jag håller med om att absolut är det en breddning. Mm. Vilka vi liksom siktar på med medieköp och även när vi gör storiesarna. Men om man liksom tittar på målgrupperna vi faktiskt har så är de supermånga. Kunder är ju liksom en sak. Då är det ju kunder inom 40 olika industrier. Och det är allt från inköpare till liksom ledningsposition till ingenjörer, montörer, tekniker och sånt. Sen har du potentiella anställda i alla möjliga sammanhang liksom. Och så här digitala ingenjörer som kan välja mellan Spotify och Google. Liksom, varför skulle de komma till SKF? Då måste vi få någon slags street cred i deras värld. Sådär. Sen har du investerar i målgruppen. Så att det är en jättebred målgrupp som vi måste förhålla oss till. Och det är klart att om man bara hade fokat på kunder så kan man ju tänka, oj men ni har räddat det nu. Mm. Fast det är äntligen, jag skulle säga att vi har äntligen börjat prata med alla de vi borde prata med.
Jaha.
Snarare. Och sen är det jäkligt svårt, för det är inte så här one size fits all. Vi måste ju försöka göra budskap som passar vissa mer och så.
Men
jag tror att om man bara tänker på kunder som sin målgrupp så är man nog ganska illa ute. Jag menar, AI tycker jag är en målgrupp. De här sökmotorerna, hur ser jag till att de plockar ut rätt saker ur våra budskap? Eller journalister, superviktig målgrupp. Techjournalister och sånt som ska plocka upp våra stories. Liksom. Så att, jag vet inte om den är så mycket bredare. Vi har nog bara börjat tala till dem vi redan hade. Tror jag.
Det är superintressant. Karin, jag har en fråga till dig. För som vi pratade om precis så har ju SKF redan en hög kännedom, men ville bli mer top of mind och förändra bilden av sig själv. Men vad krävs egentligen för den typen av repositionering?
Vad skönt att få svaret nu.
Ja, gud vad
bra. Kan jag anteckna
det? Nu kommer det.
Nej, men alltså att ha hög kännedom är ju en jättebra början.
Mm.
Men sen, speciellt inom industrivärlden, business to business, så bara en av intressenterna, alltså kunden, det är ju där är det ju otroligt viktigt att ha ett starkt varumärke som gör att, som sagt, att man, det första man tänker på när man talar om någonting inom er sektor ska vara SKF, eftersom det finns ju den här kända 95-5-regeln, det vill säga 95% av alla kunder är inte i marknaden nu eller imorgon eller i övermorgon, utan de har ju så att säga, perioder när de handlar, det kan ju vara flera år. Fem år är ett genomsnitt på mellan när man köper en grej och till nästa gång.
Mm.
Så att om man då liksom ska försöka till exempel jobba med targeting på kunderna, det är ju fullkomligt bortkastade pengar. Men om man istället försöker vara känd för alla på ett sätt som säger, wow, de här är ju fantastiska, det är ju ett riktigt innovativt företag. Så har du som sagt en väldigt bred målgrupp, men det är även de som en gång kommer att köpa någonting om 5 år eller 10 år, då ska det omedelbart ploppa upp SKF.
Vad glad jag är att du tog upp 95-5-regeln, för den har vi med i den här långa versionen. Jag har inte med det, men jag kan bevisa. För det, vi snackar mycket om det.
Att, ja, så här, visst.
Nu vet jag inte om det är exakt de siffrorna för oss, men som tanke är så här, att fan, om 5% är läge att köpa något nu, grymt, ger dem info och spesar och mått och vad nu är de ska. Men om 95% inte är det, liksom, vad... För dem hade ju den kommunikationen varit helt irrelevant eller ointressant. Och så, för vi tittade på så här lite fast mätningar från några institut där de hade frågat så här business to business köpare, alltså inköpare och marknadschefer och vd:ar och sånt, vad man tyckte om kommunikationen så här, i den egna kategorin. Så 80-90% tyckte att den var repetitive och boring, alltså alla de här. Så vi själva tycker inte om det vi gör. Men det är helt sinnessjukt att vi har det så här. Och då tror jag, min hypotes är att det är för att vi behandlar alla som de 5%. Som att alla vore i marknaden idag. Och så just trycker det. Vi ut budskap som för de flesta då blir helt meningslöst. Så om vi kunde tala till dem på ett sätt som primar dem för att snacka säljspråk med de här liksom rätta associationerna och sånt. Så att när de väl kliver in i marknad så har vi ett mycket bättre utgångsläge. Då tror jag vi blir ett intressantare bolag. Kanske.
Verkligen. Nej, men tänkte vi ska gå in lite grann på rymdprogrammet också. Under havsytan. Ni valde att beskriva det här energiprojektet på Färöarna som ett slags rymdprogram under havsytan. Hur föddes den idén?
Men det var när vi hade liksom fått ordning på den här varumärkes liksom förnyelsen, eller vad man ska säga då. Sådär. Då ville vi ju ganska snabbt ut och kommunicera på det sättet också. Och vi letade efter ett sätt att kunna uttrycka varumärket så publikt som möjligt utan att det nödvändigtvis var kopplat till någon så här kommersiell kalender. Vi behövde liksom moments där vi bara kunde, det här är SKF. Och då ville vi göra det på ett sätt som mer var att vi ville få andra att prata om oss än att vi pratade om oss själva. För vi har liksom inte råd att köpa media till alla de här. Så vi måste göra något på riktigt som är intressant nog så att folk vill liksom sprida det eller att journalister inom vissa sfärer så här plockar det. Och då... kan man ju antingen hitta på nya så experiment eller vi kan göra innovationsprojekt eller vi kan göra något tokigt. Så här. Men i och med att vi hade så brådis med allting så var det så här, vad har vi gjort redan då? Som liksom är supercoolt men som kanske gick lite förbi. Och kan vi i så fall packa om det? Så då grävde vi liksom i lådorna och satte ihop med våra byråer och så där. Bara, vad har vi? Och då hittade vi det här energiprojektet då, som är egentligen att vi har hjälpt en teknikstartup kan man väl säga att de var från början. Som då, så här kan man ta ut energi ur tidvattenströmmarna. Och så fanns det några pilotprojekt runt om i världen, bland annat Färöarna. Och bara, hur kan vi göra det intressant? Hur kan vi göra det här caset så här oemotståndligt för en techjournalist? Och bredare för den delen då, andra medievertikaler. Och då var det mycket snack om just space race då. Så här, USA och Indien och Kina och sånt skulle till månen och leta energi. Och hämta hem eller få åka till Pluto, jag vet inte. Det kändes bara inte intelligent and clean. Så här, det var en jättedum friktion att vi pratade om att vi inte hade nog med resurser på jorden. Det har vi. Vi är bara jättedåliga på att använda dem. Men resurser finns liksom. Så den friktionen ville vi bekämpa publikt. Och sen bara tänka sig om en tidvattenkraft. Det är ju månen som drar haven. Så det är ju moon power då. Försökte vi lansera som en ny energisort. Och så packar vi alltihop som ett rymdprogram. Med uniformer och starta en space station. Och fick ha ett väldigt märkligt möte med så här, de som bestämmer på Färöarna. För de undrar varför vi skulle starta ett rymdprogram där. Varför inte de visste om det? Och jag vet inte, UD var inblandat också. För det var första gången var det då när Trump skulle ut och ta Grönland. Första vändan där. Och det är också danskt, så att det är lite känsligt. Men ja, så det var ett sätt bara att få storyn. Att ge samma berättelse egentligen fler ingångar. Det är så här vertikaltestet brukar jag kalla det. Det är som att öppna en dagstidning. Och så ta upp alla så här underkategorier som finns vid sport, nöje, mode. Så här. Hur många av dem kan jag få in samma idé i? Genom att ha olika små kryddor i liksom en idé eller ett projekt. Och här kommer vi in liksom då i rymd och det var energifrågan. Säkert någon politisk så. Det fanns lite design inbyggt och det var miljö och så. Så byggde vi den idén helt enkelt. Jättekonstigt att komma som första idé. Ja, nu har vi lite nyare logga och nya färger och sånt. Kanongubbar, nu ska vi starta ett rymdprogram på Färö. Det var inte helt väntat.
Nej, men det var ju ändå...
Men, ja.
Ja. Det är det som kallas kreativitet.
Jag tänkte säga det.
Ja, det, kan,
det
ja,
har man ju faktiskt konstaterat också i forskningen många gånger, att även inom business to business, det som skapar ett starkt varumärke är alltså bra kommunikation på hög kreativ nivå. Det gäller även inom industri.
Jag tror framförallt om man, jag håller med, och jag tror att många misstar nog så här kreativitet med slutprodukten, filmen eller låten eller bilden eller vad det nu är. Utan för mig är kreativiteten, det är ju processen. Alltså hur vi löser problemet, det är ju det kreativa. Sen kan det bli en film eller en hemsida eller man stickar någonting eller vad det nu kan vara. Mm. Det är lite skitsamma. Bara vi vrider på problemet nog och hittar en mer spännande vinkel. Och det här var ju ett case som liksom hade kommunicerats tidigare. Det hade varit pressreleaser och den här tekniken var på plats. Mm. Väldigt få hade, liksom utanför de närmst sörjande, hade väl kanske brytt sig jättemycket. Men bara genom att vrida lite på det och klä det i lite andra kläder, så blev det en mycket större nyhet då. Sådär. Och det gav vi oss någon slags hopp om att oj, vi kanske kan berätta såna här stories och liksom ha den här typen av projekt. Så nu försöker vi som göra en serie såna här som vi kallar för Fighting Friction Initiatives. Mm. Och det är bara för att det ska inte kännas som att det bara är reklam, utan vi gör ju någonting på riktigt då, sådär, bekämpar någon friktion väldigt publikt. Så att nu har vi lagt två sådana som vi har gjort, och så kommer det förhoppningsvis snart ett tredje och sådär. Sen gör vi massa annan kommunikation emellan. Men det är liksom bara ett förhållningssätt till att lyfta ut varumärket. Mm.
Ja, men vad känner du att du lärde dig av den här responsen på kampanjen då? Om man tänker utifrån allting ni sprang på och förmodligen frågor och frågetecken kanske till och med och så vidare.
Ja, men både internt och externt tror jag. Dels, det var ett sätt att provköra systemet också. Mm. Så en sån typ av idé, det är ju liksom ett ekosystem av enheter som ska till. Med liksom, dels har du de här reklamassets och sånt, och sen alla möjliga olika presspitcher som ska ut i olika vinklar på olika marknader, och det ska översättas och sånt. Så dels var det ett sätt att testa vårt system. Alltså vad kan vi som organisation? Hur väl funkar alla olika marknaders roll att få det här att funka timingmässigt och media och så? Men också vilken typ av liksom partners behöver vi för att göra det ännu bättre nästa gång och så? Så det var ju ett jättebra test, vad vi kan och inte kan. Och det får man bara tugga i sig och lösa. Sådär. Sen också lärde jag mig, eller oss, lärde oss ganska bra när vi liksom släpper en sten sådär, hur ringarna på vattnet blir. Vad är det techjournalisterna letar efter, till exempel? Och hur mycket måste det kopplas mot hållbarhet eller inte för att en läskrätt som de har då ska tycka det är intressant och inte. Så där lärde vi oss supermycket. Sen skulle man ju vilja göra en sån här Faroe Island Space Program 2. Nu när vi egentligen vet hur det funkar. Men då är man ju redan vidare på nästa innovation som handlar om något helt annat. Och så. Mm. Däremot tror jag, och det är en sån här sak som jag har sagt till kunder för. Och som jag själv inte, det är så att man, det kan leva längre. Man är så himla duktig på att liksom blåsa igenom en kampanjperiod. Sen är man on to the next. Men jag tror det finns jättemycket att hämta i att liksom återaktivera och spinna vidare på det. Men det var vi dåliga på, tror jag. Vi skulle varit bättre på att återanvända mycket av det på ett annat sätt. Mm. Så det sa vi till oss själva. Och sen gjorde vi en till och var lika dåliga på det den gången. Så att nu, tredje gången, jäklar vad vi ska. Nu är det recycling.
Ni fick ju också otroligt mycket earned media. Liksom med 1400 artiklar på det.
Ja, superkul att se att det funkade. Liksom.
Mm. Men hur tänker ni kring PR som motor i kampanjen?
Jag vet inte om det är som motor eller hur man ska säga, men att vi skulle aldrig ha råd att köpa den. Det var någon, vi har någon jättesmart kille som heter Christian på kontoret som ihop med någon media hade räknat på så här, värdet av det här earned media liksom, om vi skulle köpa det. Mm. Och det är alltid så här kalanka siffror på allting när man mäter och i casefilmer och sånt, men det var så här, $50 miljoner någonting. Eller det är så här, helt sjuka.
Ja, det är mycket pengar.
Och även om hälften av det vore sant eller en fjärdedel så hade vi liksom inte haft råd. Vi har inte den mediebudgeten. Så det är helt avgörande att vi kan få, som sagt, andra att prata om oss. Mm. Än att vi försöker bara trycka upp det i facet på andra. Liksom. Så det är viktigt av den anledningen. Men sen, alltså journalister är en målgrupp för mig. Det är så enkelt. Mm. Eller leading voices, det kan vara influencers och massa olika. Liksom, sådär. Men de som har samma publik som vi har. Mm. Jag vill liksom mot deras förståelse nästan får dem att funka som förstärkare av mitt budskap. Sådär. Och det är så supernaivt, men i det här fallet verkar det ju funka hyfsat. Sådär.
Mm. Jag tror inte att det är naivt, utan det är verkligheten. Speciellt när man har den här typen av produkter där du behöver nå så många. Alltså du behöver investerare, hela rubbet. Så att, jag skulle säga huvudsaken är att ni inte skickar samma presslist till alla, om man säger så. Nej, utan försöker anpassa dem lite grann.
Och där tror jag det är jätteviktigt att ha då alltså olika vinklar in till samma ändå kärnstory kanske, och att man är klok också och förstår att men våran ena byrå, de har lite kontakter så de kan gå på den här typen av media. Trade media tar vi hand om själva mycket mer liksom, för där har vi egna kontakter och hit och dit. Alltså för mig är journalister en superviktig målgrupp, så att det måste liksom vara motorn.
Ja.
Framförallt i de här Fighting Friction initiatives. För om inte det finns en PR-potential i den, så är den inte kvalificerad som en sådan idé, liksom, kan man väl säga.
Jag tänkte på Ipsos mätningar visade ju stora förändringar hur människor såg eller ser på SKF. Särskilt kring innovation och hållbarhet. Vad betyder sådana liksom, siffror för organisationen internt när man ändå gör den här resan och ska på något sätt visa andra delar och, som du kom in med här?
Det är, alltså, förutom att man blir superglad och man kan dricka champagne och det är så
bra, man ska fira.
Ja, men fuck, men så här, det visar ju någonstans att vi gjorde väl kanske det vi försökte med så där, till viss del, och att vi faktiskt puttade så här bolag eller bilden av oss åt det håll som den ska vara enligt liksom affärsstrategin, så det var ju superbra. Men jag tycker bara att höra folk internt som inte varit med och jobbat med kampanjen men som kan vara lite stolta.
Ja.
Vi gjorde sådana här små klistermärken, nu visar jag med fingrarna en trekant här, där det stod Moon Power som man kunde sätta på sin dator och dela ut internt. Och du vet, den ser man överallt på folk som, alltså vi är ju ganska många som jobbar med det. Så den stoltheten att liksom man har jobbat länge för det här bolaget som kanske inte fått den uppmärksamhet som man tyckte man skulle haft. Och så plötsligt får vi det, i alla fall för en stund. Jätteeffekt i det liksom. Så det är ju superhärligt, ja, jättekul. Sen är det många som tycker att vad är det här för trams?
Ja.
Och då är det skönt att ha siffror som visar att men kolla här, kunderna gillar faktiskt.
Ja, och så. Jag har gett väldigt bra resultat. Så.
Ja, verkligen. Så du kan vara lugn. Så, ja.
En annan innovativ grej var att ni startade plattformen The Patent Bay. Där företag kan dela med vissa patent då öppet. Hur uppstod den tanken?
Men den är ju det är ju Fighting Friction Initiative nummer 2. Jag måste hitta ett bättre namn, det blir så jobbigt att säga. Men ja, och det var ju också att vi gräv ju runt ihop med en byrå och själva, och folk har ju börjat komma till oss nu liksom, men det här har vi gjort på den här avdelningen, visst är det häftigt, kan inte det bli en sån här ny kampanj? Så vi får ju mycket så här potentiella idéer hela tiden. Och det här var en jättecool liksom teknik, eller ett material kan man väl säga, som hade uppfunnits då för att möta behov som fanns inom flygindustrin. Man måste minska utsläppen supermycket då. Problemet är liksom att det här materialet är det just nu bara vi som kan som göra eller jobba med. Eller sådär. Och där, när de berättade det för oss så insåg vi också att där är ju friktionen. För den kommer ju inte välta världen och liksom rädda saker och ting. Det är bara vi som gör det. Alla måste ju anamma det här som jobbar mot den industrin. Och så bör man tänka sig, gud vad mycket bra innovationer det måste finnas i världen, som inte en jäkel känner till. För att så det första man gör är att man tar patent och så låser man och så kan man ha det, kostar en massa pengar. Så här, och jag känner sig i den tid vi lever nu, så allt som kan funka måste jobba stenhårt. Då kan vi inte sitta och hålla på det, det går ju inte. Och så börjar vi titta så här, om vi skulle ge bort det här patentet då. Och det vet man, det gjorde ju Volvo med säkerhetsbältet och Ikea har gjort det och Tesla och så här. Men det är så här one-offs. Vi bara så här, vi kan göra det också. Men det var ju ännu coolare om vi kunde, så att andra slapp det stöket som det innebär. Så kan vi göra en plattform där vi är först ut och delar någonting. Liksom. Men där vi bjuder in andra bolag att om ni har någonting att dela som är någonstans tekniskt patenterat men som också kan leda till something good. Sådär. Så kan ni lägga upp det här. Så har vi liksom krattat manegen med massa legalt och avtal och hit och dit. För det tänkte vi att det behövs. Liksom. Så det gjorde vi och så lånade vi massa tematik från The Pirate Bay. Bara för att journalisterna skulle tycka det var mer spännande och sådär. Och det funkade bra. Vi pratade med en massa så här, bolag inom den sfären där de äger oss, här, kring Wallenberg och sådana saker. Och lite andra bolag. Och Hux Flux hoppade Mölnlycke Healthcare på. Så de var första bolaget ut som delade ett patent också. Mm. Eller det tror jag till och med är två patent. Mm. Och vi har ett till på gång upp eget nu. Och har dialog med ett gäng andra då, som är jättesugna. Sen tar det ett tag internt och får loss intellectual property rättigheter och sådana saker. Men jag tror att när vi väl började bekämpa den friktionen så där, så var det nog många som kunde tycka att det var en bra idé, även om man inte fattade ett smack av just vårat patent. Mm. För det var ju liksom snävare målgrupp för just det då.
Mm.
Sen var det ju så stökigt att vi fick ju, PatentPay fick ju bli ett dotterbolag till SKF.
Jaha.
Mm. Som vi är så någon slags plattformsägare, och skulle någon göra något intrång på IP-rättigheter och det skulle bli något fel, då vill man inte att SKF ska liksom...
Nej.
Jag tror att böten bedöms på omsättningen.
Jaha,
oj. Och vi gör ju allt by the book, men så här, för risk management. Så att vi startades ett dotterbolag som heter The Patent Pay, där de satte mig som vd. Det är väl mest för att om det här skiter sig så är det
då your ass.
Liksom.
En ansvarig.
Men, nej, så det var ju liksom nästan ett steg ännu längre bort från så här, kärnan i SKF. Men... Om varumärkesstrategin liksom är fighting friction to move the world forward, ja, då är den ju helt i strategi.
Mm.
Bara att det är en friktion som man kanske inte var beredd på att vi skulle ge oss på. Då.
Mm.
När var det den lanserades?
November, december.
Aha.
Så varumärkesuppdateringen kom ut i mars då, det året. Och sen så samma månad kom Farewell and Space Program. I november kom The Patent Bay. Sen hade vi med lite annat så här, trams.
Mm.
Emellan, vi tatuerade ju en gubbe i Ungern med en ny SKF-logga och lite sådana grejer. Ja, det är en annan story. Men vi, så här, så vi försöker hålla liv i varumärket. Jag tror man behöver fler idéer ut i världen snabbare. Än om man ska liksom ändra en bild och försöka hålla någon slags, jag vet inte, underhållningsvärde.
Mm.
Så.
Mm.
Men vad tänker jag, vad hade ni hoppats skulle hända om fler företag börjar dela innovationer på det sättet ni ändå har gjort?
Det som är mest spännande tycker jag, sen man hoppas ju att det ska ge ringa på vattnet och att ännu fler bolag ska ansluta och liksom dela med sig, för det är the greater good liksom, såklart. Och The Patent Pay hemsidan är också gjord så att den inte skriker SKF, utan den ska funka som en egen plattform,
som en egen katalysator.
Sen står det så här initiated by eller någonting så där. Men det jag tycker är coolt är ju den här cocktail-effekten typ, eller så här, som det här materialet då, som var för flygindustrin. Vad mer kan man göra med det som inte vi har tänkt på?
Mm.
Vad kan Ikea göra med det? Eller Tesla? Eller kan man göra världens mest hållbara gaffel? Jag har ingen aning. Så här, men det är ju när man, när andra innovatörer får tag i material eller tekniker som de inte ens visste fanns.
Mm.
Det är då man känner så här, där måste ju magi kunna uppstå. Liksom.
Mm, mm.
Så där hoppas man ju på liksom, om 5-10 år att någon bara, vi fick det här gratis från The Patent Pay och då kunde vi uppfinna den här mojängen och så. Det vill jag ju se.
Ja, det blir liksom. Ju, då blir det verkligen...
Ja, massa att det kom något på riktigt ur det liksom. Det är ju en dröm.
Ja, spännande. Du har ju också sagt att kreativitet är det sista lagliga sättet att skilja sig från konkurrenterna. Berätta lite din tanke med det.
Det är någon annan supersmart människa som har sagt det någon gång. Jag brukar stjäla det. Jag vet inte vem det var länge, så nu säger jag att det var jag. Men det var någon supersmart person. Nej, men så här, det är ju någonstans tycker jag att så här, produkter blir mer och mer lika... Nu säger ju någon annan ingenjör och sånt emot mig, men tycker jag att så här, alla har tillgång till ungefär samma arbetskraft. Folk flyttar hit och dit och vi har liksom samma supply chains och samma leveranstider och så. Och mer digitalt och allting flyttas hit och dit. Så att allting blir väldigt mycket mer lika tycker jag. Men att kreativitet, det är det vi har kvar någonstans för att bli distinkt. Och det är ju inte bara kommunikation, det är ju liksom vem du är till för eller vilket sätt du går till marknad. Det kan vara vad som helst. Så därför tycker jag att så här, tar man inte den frågan på sinnessjukt stort allvar upp i styrelserummet, då har du begränsat dina möjligheter att vinna marknaden liksom, eller din del av den. Så där. Jag vet inte om den är sann, jag hörde att de som uppfann de automatiska hissarna var så här, år 1900 typ samtidigt som hissen kom, så hade man så här, nu har jag knäckt hur man gör den utan så här, hiss. Pilot, eller vad det heter, han som stod och körde hissen.
Mm.
Men ingen vågade åka i den, för det var ju helt livsfarligt.
Mm.
Tekniken var kanon, var inga problem. Det tog 45 år innan den tog fart. Och det var för att det var en hissstrejk, hörde jag. ni får inte quote mig på det här nu, nu säger jag det någon slags podd, men det ska vara sant.
Ja, men...
I New York, så alla så här hissoperatörer strejkade och hela stan stängde ner, man kom inte upp eller ner i sina byggnader och hus och hem och sånt. Och det vill man ju inte vara med om igen då, så då skulle man bara införa de här automatiska hissarna. Och så försökte man förbättra dem. Och man såg på det som ett ingenjörsproblem hela tiden.
Mm.
Fast tekniken var ju kanon 45 år tidigare. Till slut gick man liksom till så här beteendevetare som gav dem 6 grejer de skulle fixa för att folk skulle våga åka. Kan ni gissa vilka 6 grejer de fixade? Hissgrejer som vi idag tar så här för givet.
Kan det vara knappen man trycker på som ger rätt våning?
Den fanns, men en annan knapp. Stoppknappen.
Ah, ja, stopp.
Vilket är den dumma. Du vill ju aldrig stanna en hiss. Nej, eller så här. Men det var en sense of control. Och så var det fler sådana helkroppsspegeln. Vi människor är som liksom underlater. Vi kan inte sluta titta på oss själva i spegeln. Så folk stod och glodde och den och glömde att de var i en hiss. Hissmusik uppfann man. Och så massa andra sådana här grejer som gjorde att folk vågade
gå in i
åka hiss. Så det var inget fel på tekniken. Den var kanon. Men sättet man presenterade den på behövde vara kreativt på ett annat sätt. Så därför tror jag att så här, om man inte tar kreativitet på allvar så kommer man aldrig lyckas liksom.
Men det finns rätt mycket forskning som bevisar precis det du säger.
Åh gud vad skönt att du säger det.
Ja.
Det är bra. Jag måste läsa mer sån forskning tror jag. Det verkar kanon.
Men börja med effektrapporterna till exempel.
Ja, men då har jag varit. Ja,
det står saker där med.
Ja, men det, alltså många tänker ju att business to business kommunikation behöver vara rationell och teknisk. Men också det här är ju bevis också för att kreativitet är viktigt, likaså känslor.
Mm. Oh ja.
Ja. Men det är ju, jag vet inte, business to business, ja det är klart, det är väl ett sätt, men så här, det är ju en människa, än så länge tror jag, ändå, på andra sidan som ska tycka eller känna eller klicka på någonting. Eller så här, det är ju inte ett bolag som pratar med ett annat bolag, jag vet inte ens vad det skulle vara. Är det AI som snackar med varandra då? Eller vad, liksom? Det är klart det finns känslor i det.
Mm. Mm.
Nej, men om du skulle ge 1 eller 2 till 3 råd till marknadschefer i ett industribolag idag som vill stärka sitt varumärke, vad skulle det vara?
Det är ju en så läskig,
läskig fråga.
Jag tror det finns någon, också någon smart person som sa att om man vill någonstans så måste man perform and transform på samma gång.
Mm.
Vilket är superläskigt.
Mm.
Jag tror, jag har sett det med kunder innan och jag märker det själv. Hur man lägger jättemycket, typ alltid, på att putsa det man håller på med. Och bli bättre på det, optimera och sådana saker.
Mm, mm.
Vilket är fine. Men jag tror man måste vara jäkligt duktig också på så här, vad är det vi inte har nu? Eller vad är det vi kan testa som vi kan börja testa på något sätt?
Mm.
Men så länge man är besatt av att liksom polera det man håller på med så kommer man aldrig våga sjösätta de andra grejerna. Så jag försöker säga, låt oss öronmärka 2-3 projekt som är så här moonshots. Och det är skitsamma om det failar. Det får vara en begränsad tid och budget så att det inte gör någonting. Men där vi vågar prova. Och det som inte funkar det dödar vi och det som funkar det skalar vi direkt.
Mm.
Man måste så här, se till att ha några sådana projekt pågående hela tiden. Dels är det kul tror jag för teamen som jobbar med det.
Mm.
Och det enda sättet att våga utforska nytt. Sådär. Så att kunna göra bägge dem samtidigt på något sätt, det tror jag är superviktigt. Och sen den andra är bara lär dig bolagets siffror. Mm. Så du kan förklara en årsredovisning för någon.
Mm.
Kan resultaträkningen. Så för är du bra på det, då förstår du också vad det du gör för skillnad. Och du kan förklara det för vem som helst i en ledning eller vad det nu är.
Mm.
Det är nog många som liksom låter någon annan sköta det där. Mattejuxet.
Mm.
Men jag tror du måste kunna affären och siffrorna riktigt, riktigt bra.
Utifrån din yrkeserfarenhet, vad skulle du säga är det vanligaste misstaget företag gör när de försöker modernisera sitt varumärke?
Nej, men jag tror så här, att det blir lite osant. Eller så här, påklistrat. Jag vet inte om jag vågar mig inte ge några exempel på det. Det var ju självmord. Men att,
det får du gärna göra.
Nej, men och jag har varit skyldig till det också tror jag, mot kunder genom åren, men det var därför vi sa nej, men vi ska bli mer SKF. Inte ett annat bolag, så det måste någonstans vara, sen är det svårt, det är som så här, var ja fast nej, alltså vi ska vara det gamla med lite nytt, det går ju inte heller, men jag tror att man försöker bara overnight bli något fundamentalt annorlunda, och så är det inte långsiktigt nog, så du kommer inte orka hålla den takten heller och vänta dig resultat direkt liksom. Så jag tror att man får, det måste vara sant på något sätt.
Mm.
Mm. Karin, du har ju följt varumärkets utveckling nu i över 40 år. Vad skulle du säga är mest intressant ur ett industriföretag som SKF arbetar med sitt varumärke idag?
Ja, ska jag vara ärlig så är det att de fortfarande inte har lärt sig. De flesta företag alltså. Mm. För att man förstår inte riktigt det här med varumärke. Trots att man alltså, det är över 20 år har ganska intensiv forskning bedrivits just på vad ett varumärke betyder. Mm. Och för 20 år sedan drygt var till exempel i Ekonomihögskolan i Lund. Där man kunde visa att företag som har ett ordentligt varumärkesfokus har dubbelt så hög lönsamhet som de som har sämst fokus. Och den här forskningen har följts upp och gjorts på så många håll runt om i världen. Så att bara det faktum att man måste skapa starka varumärken. Det, för mig är det ganska obegripligt att det ska vara så svårt att fatta. Och att hur man gör det, återigen, det måste göras utifrån alltså naturligtvis en korrekt bas. Precis, det måste vara sanningen när man snackar. Men att man gör det med kommunikation som är då på en hög kreativ nivå. Det är också väldigt tydligt. Det har man visat både i den här forskningen och i andra, många, många andra fall. Mm. Och sen kan det ju finnas då en viss så att säga, språkförbistring. Därför att marknadsavdelningarna kan inte riktigt prata ledningens språk. För man liksom talar om det här blir hög kännedom och det här blir starkt. Men om man liksom börjar prata om likvida strömmar, när man pratar, alltså långsiktig varumärkesvård är ju så att säga grunden. Mm. Men det låter ju ungefär som, nu ska vi hålla på att sätta en massa pengar jättelänge och inte vet vi vad vi får. Men om man istället pratar om att det här är ett sätt att skapa så att säga, likvida strömmar på längre sikt. Därför vad man pratar om och vill inom när det gäller så att säga, finans och investeringar. Mm. Så är det just, där talar man ju om sikt. På sikt ska det här liksom
ge så här mycket. Tips till mig, tack.
De här pengarna.
Mm. Nej, men, för det blir ju lätt att man pratar sitt så marknadslingo.
Ja.
Och så märker man, oj, nu var det ingen som hängde med. Det var ju jättebra med så många impressions. Eller vad man nu har för sig för med sig. De fattar ju ingenting. Alltså att mötas där. Liksom.
Ja, liksom bara lär sig några ord. Och, alltså, naturligtvis måste man ju själv förstå vad orden betyder. Men att man då kan prata om varför ska vi jobba långsiktigt? Mm. Vad ska vi påverka? Jo, men alltså, när jag investerar mina 48 miljarder i något bolag någonstans, så är det då för att det är ingen som väntar sig att det ska komma de pengarna. Alltså när man pratar om aktiemarknad, det väntar man sig ju inte att det ska bli liksom utfall kvartalet därpå. Mm. Utan det här är något som ska göra mig rik under många år framöver så att säga. Och det är ju det som det handlar om när det gäller långsiktig varumärkesvård också. Mm. Mm. Det är ganska simpelt.
Det lät simpelt, den är enkelt.
Här sitter jag och svettas i onödan på dagarna. Det är ju lätt.
Ja, men Karin, när du läser och analyserar case som det här, vad tycker du kännetecknar industriföretag som lyckats göra riktigt bra varumärkeskommunikation?
Ja, det är ju det, precis som du sa alldeles nyss, att man måste veta att man talar med människor. Mm. Alltså även inom industrin och deras kunder, de är fortfarande inte några inköpsrobotar. Det är människor som har känslor och som... Det, bland annat så vet man ju att det finns en hel del så här prestige i valen. Mm. Varför valde han det här? Ja, för det första var det uttryckt. Mm. Det är ju en sak. Alltså, ett starkt varumärke som alla respekterar, alla känner till och som ingen kommer att liksom ge mig stryk för att jag har valt. Och sen är det så här att vi har minsann köpt SKF, vi har inte köpt det där. Det är ju liksom alltså, ett av de absolut bästa exemplen på detta måste jag ju liksom få ge viss cred åt min kära kamrat här. Det är ju Volvo lastvagnar. Deras, vad heter det? Nu ska vi se vad de heter. Det heter Live Test Series.
Live Test Series, ja.
Det är ju en hel serie av oerhört bra, emotionell reklam som skulle kunna vara till vilken varmkorv som helst, så att säga. Den som är mest känd är ju den här Epic Split med Claude Van Damme. Men de har ju en hel serie fantastiska filmer. Mm. Och det här har då inte varit världens största reklambudget. Det är mediebudgeten. Inte alls. Och jag vet till exempel att man när man har gjort det här och det har varit mycket liksom press på det och det har ju varit väldigt bra på många sätt. Men när man var då uppe på högsta nivå så sa jag, det här är jättekul, men nu måste vi börja sälja, killar, nu måste vi börja sälja. Och det gick inte så väldigt lång tid förrän sen skulle det vara redovisningar. Och då visade det sig att man hade tagit 24% ytterligare marknad. Man hade det bästa året någonsin för Volvo lastvagnar precis på grund av det här. Mm. Så att, sen var det ingen på den högsta nivåerna som sa något längre, utan det var bara att göra nya filmer.
Men det var det var häftigt att få dem under den tiden med Volvo att få liksom bevisen på att det gick och gör så här med ett business-to-business-bolag. Har ni sett så här dödsmetallband när de har sina loggor och det bara är så här, det ser ut som en buske om man säger så här, kan man leka så här, buske eller logga så här. Det var jag såg någon affisch för en sån här hårdrocksfestival någonstans. Alla såg likadana ut. Alla gjorde helt rätt. Alla var ju superhårda och så här, det var blod och jätter och grejer. Men du kunde ju inte hålla isär någon. Året efter var samma festival, så var det ett band som heter Party Cannon. Av en anledning, som är lika hårda och så här. Men de hade lite, deras logga var ut med barnkalas. Jag skiter ju i alla de här banden, men i det bandet vill jag ju kolla in på Spotify. Det är ju inte en tävling ju var annorlundast. Men så att våga bryta med sin kategorikontext är ju sjukt viktigt. Och det har man ju känt sig i magen, varför måste alla göra exakt samma alltid? Så när vi fick börja testa så här, vad skulle hända om ett business-to-business-bolag såg på sina målgrupper som människor? Vad hände då? Och få testa det, framförallt med Volvo då, och se att det gav den effekten på affären, var ju helt, helt fantastiskt.
Intressant också var ju att just i Volvos fall så lyckades man med det här, vi pratade business to business skulle vara rationella argument och så, men det lyckades man alltså presentera rationella fakta med på en hög kreativ nivå med emotionell liksom, kommunikation. Det var ju liksom ingen som uppfattade att det här var rationellt och tråkigt, tvärtom. Ja. Mm. Men det var ju alltså väldigt konkreta olika produktfördelar som presenterades hela vägen.
Ja, det var ju devisen där var ju lite så att det skulle vara superrelevant för en viss målgrupp, men underhållande för alla.
Ja.
Så måste det funka, tyckte vi.
Det var ju liksom hamster som styrde och en liten flicka som styrde och flera sådana.
Ja, det var kul också, för då skulle man ju bli viral, heter det då. Eller man skulle säga, och då var det bara YouTube egentligen som gällde. Maxa antalet visningar på YouTube. Nu är det mycket svårare. Nu måste du ha ett visst assets på TikTok och du ska göra något annat här och där. Och så här. Det är så splittrat nu.
Verkligen.
Och ett annat medielandskap då. Men det var väldigt kul att liksom försöka tokbygga de här fyrtornen liksom, åt Volvo. Verkligen.
Himla intressant. Du har sagt mycket klokskaper och intressant här idag. Men jag tänkte som en liten summering när vi ska börja runda av. Om det är någonting speciellt som ni känner att vi har missat att ta upp. Eller som ni känner är speciellt viktigt för lyssnarna att ta med sig.
Nej, men jag tänker väl så här. Och det gäller väl alla som gör kommunikation. Alla vet väl. Men jag tror man glömmer det ibland bara. Att så här, det känns som att man har ett så här tyst kontrakt med mottagarna av ett budskap eller sådär. De vet ju att vi försöker så här kränga någonting till dem. Mm. Eller liksom gilla oss med eller rösta på mig eller vad det nu är för budskap. Men så länge jag säger det på ett sätt som är lite underhållande eller intressant eller så här, då går man liksom med på den dealen. Men om man inte underhåller eller är intressant eller vad det nu kan vara, utan bara är så här, ja, rösta på mig eller köp min, vad det nu är, majonnäs. Mm. Så här, då bryter man det tysta kontraktet och då får man hat liksom, istället eller så. Då är man bara i vägen. Och bara påminna sig själv ibland. Så här, vänta nu. Uppfyller jag det här tysta kontraktet nu? Med den här kampanjen eller med den här, vad det nu är för någonting. Så det försöker jag alltid så här, bara påminna mig om.
Bra insikt.
Ja. Och dessutom är det då så att om du inte uppfyller det här tysta kontraktet, då har du i princip kastat bort budgeten.
Ja!
För den är inte värd
precis
någonting.
Nej. Då är du tillbaka på de här som gör att 80% tycker att business to business reklam är tråkig och upprepande.
Ja,
och så vidare.
Men det gäller även på konsumentreklamen. Det går att kasta bort pengarna även där.
Ja, verkligen. Ja, men tack hörni. Vi brukar alltid ställa frågan till våra gäster om det är någonting som man har, en dold talang som man sitter på som man skulle vilja dela med lyssnarna. Så nu frågar vi dig här, Daniel. Är det någon dold talang du vill dela?
En dold talang som man också vill dela?
Ja.
Nej, men jag är ju någon sån här... Jag tycker det är jättekul att stå på scen och sådana saker. Men jag kan typ ingenting. Men viljan... Men det, det kanske kommer från att det är kul att ge presentationer och sånt. Ja. Alltså, för det ingår ju liksom i jobbet på något sätt. Så förr spelade jag väldigt mycket i band och sånt. Men jag, i och med att jag var sämst på allting så blev jag ju basist då. Så jag är väl en dålig gitarrist, vilket innebär att jag är en skaplig bassist.
Du, det där skulle inte Paul McCartney gilla att höra.
Nej, men han var ju musiker. Jag var ju bara bassist.
Okay.
Så jag är ju med mig, jag vet inte, står här bakom en elbas som jag ska sälja, som inte jag spelar på länge. Som en stockholmare ska köpa för enorma pengar efteråt. Så den ska jag. Så jag, en dålig bassist. Ja, det är min hemliga talang.
Ja, men fasen.
Insikten då om att du är en dålig bassist, det tycker jag är en bra talang.
Verkligen. Nej, men vi får väl runda av, Anke. Och verkligen stort tack både Daniel och Karin för att ni vill vara med i podden vi hörs och dela mer av det här, framförallt det här väldigt intressanta insikten om allt kring business to business marknadsföring och vart ingen resa ni har varit på med SKF. Och är det så att ni vill läsa artikeln som Karin har skrivit så finns den ju som sagt på Sveriges Annonsörs hemsida.
Och där finns även faktiskt Volvo-caset, Volvo
lastvagnen.
Det ligger då i arkivet på marknadsinsikter, men det är väldigt intressant kan jag säga.
Mm. Bra tips.
Fast jag skriver det själv.
Det är bra.
Ja, men vi får säga helt enkelt, Anki, vi hörs.
Ja, det gör vi.
Tack för idag.
Tack själv.